Hur pingsten, låt mig nu ge lite historiska pingstteologiska tankar. Pingsten är en fortsättning egentligen på en gammal judisk högtid som man firade. Körde högtiden firar man. Och vi är pingstkarismatiska och vi tycker om körden idag. Körden är stor, säger Jesus. Men man firade också lagen. Lagens tillkommelse. Och det tycker vi teologer i alla fall är lite spännande, att man firade lagen. Och sen kommer den heliga ande som skriver lagen i våra hjärtan genom den heliga ande. Väldigt exalterad här, men jag är i alla fall glad och nöjd över en sån uppenbarelse. Men jag skulle vilja lite i alla fall tala om den heliga ande idag. Man får väl ingen lön om inte man gör det i pingstsammanhang just den här dagen. Så jag ska vilja ha en text som kan verka lite konstigt. Varför talar man om den här texten på en pingstsöndag? Men det finns hemligheter här någonstans. Så här har jag hämtat en text från av alla möjliga ställen, från Markus 16. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom, alltså Jesus. Mycket tidigt den första veckodagen kom det till graven när solen gick upp. De sade till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Vi talar alltså om en sten XXL, den var ganska stor och bastant sak. Den var mycket stor, beskriver Markus här. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt. Och de blev förskräckta. Man sa det till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där man lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Och vad i all sin dag menar jag att ha en påsktext på pingst? Det kan man fundera. Bakgrunden varför jag valde den här texten till idag var en person som kom till mig. Och så frågade han lite så här passivt och indirekt. Vem får tjäna i din församling? Vad är kriterien för att få tjäna i Sion i Vasa? Hur syndfri ska man vara? Och då började jag tänka på en person i den här texten som mitt svar till den mannen. Vi satt en ganska god stund och la ut texten. Och kontexten i min fundering, det är: älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd, all din kraft, så får du tjäna i Sionsamlingen i Vasa. Den är den viktigaste och egentligen enda kallelsen som vi har här i församlingen. Om du vill tjäna Gud, vill du tjäna i vår församling, ja, men älska Jesus med allt du är, med allt du har och äger, gärna också det. Men det är inte viktiga. Men det är därför jag har en liten poäng nu. Det kommer lite pingstbubblor fram här senare. För jag älskar egentligen texten väldigt starkt av många olika orsaker. En av orsakerna är att jag på ett sätt själv kan identifiera mig i den här texten. Men ännu mera så älskar den här texten, för den visar mig hur Gud arbetar genom människor som du och som jag. Han väljer, alltså Gud, att arbeta med egentligen vem som helst som har mött honom. Och nu sa jag min huvudpoäng direkt. Jag säger den igen. Gud arbetar genom vem som helst som har mött honom. Och då tänker jag på en person i den här texten. En av textens frontfigurer som vi har i Maria Magdalena. Det ni som har läst Bibeln, så ni vet att det finns fyra evangelier. Av de fyra kallar man tre synoptiska evangelierna. Det är Matteus, Markus och Lukas som troligtvis har någon röd tråd, någon gemensam källa som troligtvis är Markus och en Q-källa. Sen har vi Johannes evangelium som en liten egen historia. Ingenting fel på honom, men Johannes har väldigt sällan likadana texter som Matteus, Markus och Lukas. Men i alla fyra evangelierna så är man överens om detta, att det var tre stycken kvinnor som fick ta del av uppståndelsen allra först. Matteus och Lukas beskriver att de är två. Markus tar med också den här Salome. Och är fascinerad jag hur Maria, som jag skulle ägna någon minut till, hon var den första, bland de första som fick bevittna uppståndelsen. Och hon blir därmed den första evangelisten som ska förmedla de goda nyheterna om uppståndelsen. Och det finns ju inte godare nyheter att förmedla än just det. Att Jesus har dött för våra synder och han har uppstått för vår rättfärdighet. Och jag tycker, jag hittar i alla fall två intressanta saker med Maria. För det första, det kan ju tycka du vad du att nämna. Men hon var ju kvinna. På den tiden var det värt att notera och nämna att hon var en kvinna. Av orsaken att kvinnans ställning på den tiden, den var inte bara hejsan och tjosan. Utan då är det lite svårt och tufft att vara kvinna. Skulle gå till en domstol och ha ett vittnesbörd eller vittnesmål, så det var ogiltigt bara för att du var kvinna. Och skulle du på något sätt, eller ska jag säga, var du riktigt judisk och en from och skulle be, så i den bönen så ingick en fras: tack Gud att inte är kvinna. Jag menar, det finns bättre böner att be, tycker jag personligen. Och därför är det för mig fascinerande i hur Gud väljer att låta kvinnor ta del av uppståndelsen. Och vi i församlingen, vi har en stolt historia i att vi har backat upp kvinnan. En av våra första missionärer i den här församlingen, Frida Pellas kvinna, om det på något sätt var klart för er. Hon drog iväg, och vart får hon? Hon får inte till Kuni, utan får till Kina. Det börjar på samma bokstav, men hon drog iväg dit. Och det var inte så som jag gör när jag får till Kina, sätter mig i flyget 9 timmar senare, landar i Shanghai. Det var ju lång, oftast får man med och så hälsar man adjö till familjen och troligtvis begravning på samma ort. Det var inte så i det här fallet, men många gånger var det med den insatsen man får. Och skulle man i så fall fara, då har man nog mött honom först. Då drivs man av en kraft, en röst som är starkare än all logik och allt annat som råder i den här världen. Frida, vår Frida i församlingen. Så Gud verkar ju inte bry sig så mycket om kön. Jag måste ju nämna det i dessa tider. Ibland blir man ju lite, går ju diskussionerna än idag om det. Men min teologi, så tycker jag den på något sätt kulminerar i Paulus ord i Galaterbrevet. Här är det inte längre skillnad på man eller kvinna och lite andra varelser, jude, grek, fri eller slav, utan alla är vi ett i vad då? I Kristus. Att det är Kristus som är det centrala och det viktiga och det enda som betyder någonting. Så vi predikar, och vi behöver predika ännu mer, att människor, oavsett om de är kvinna eller man, möter Jesus. För det tycks vara så, när vi möter honom så händer det någonting med oss. Det gör någonting med oss som vi kommer in på här just nu. För det andra med den här kvinnan, det är att hon var hade en väldigt brokig historia. Lukas säger om henne att hon var en kvinna som Jesus hade drivit ut inte mindre än 7 ondandar ifrån. Och då är det på något sätt hon blev känd över. Vem är du? Jo, Maria Magdalena. Jaha, det var du som Jesus drev ut 7 ondandar ifrån. Intressant CV att gå omkring med. Och vet vi, och vi som har satt oss in lite i den här så kallade demonologin, så vi vet att har man varit besatt av onda andar, då har man oftast en väldigt trasig historia. Livet har varit tufft, livet har varit jobbigt, livet har varit utmanande. Man är på något sätt ner i botten, ner i träsket, ner i helvete, kan man nästan rakt ut säga. Man själv har sett, jag har sett med ena ögon människor som har haft de här kamperna i sitt liv. Och vet vilken enorm påfrestning, hur livet är helt upp och ner. Helt konkursartad tillvaro hela tiden. Ett liv i fullständig misär och kaos. Men nu kommer en intressant detalj med Maria. Men hon, alltså Maria, hade inte bara blivit befriad av Jesus, utan också blivit förvandlad. Så när vi möter Jesus, när du kommer till Jesus med dina utmaningar och problem, Herren bara inte tar dem från dig, utan han fyller på också med sin helige ande, med sin kärlek, med sitt helande, med sin omsorg och med sin tröst och med allt han är och har. Och det är den här förvandlande kärleken som vi hela tiden behöver komma tillbaka till. Den här vi behöver tänka på. Jag vet inte hur ofta du tänker på ditt liv och din frälsningshistoria, men jag gör det nästan varje dag. Det är som att den spelas en film i mitt bakhuvud, augusti, september, oktober 1998, då mitt liv var som sämst och jobbigast, när man skulle hänga sig och ta livet av sig. Och det på något sätt, det spelas upp den här filmen för mig, hur Jesus mitt att bara ta tag i en, befria mig från min ångest, från min depression, från min självdestruktivitet. Han bara inte befriar mig, utan han förvandlar mig genom sin helige ande. Att från att bli var en hatande ung krabat, sped som bara den, som en tändsticka, en halvtändsticka, bränd också, så går man till att bli på något sätt en, som jag upplevde den, som bara vill välsigna och göra gott till alla människor som han mötte på. Och det var ingenting som jag kunde pressa fram, utan det var någonting som man blev på grund av att han mötte mig. Att hans kärlek förvandlade mig. Och jag tror det var detsamma som hade hänt med Maria. Jesus hade inte bara befriat henne, han hade också förvandlat henne. Har ni läst texterna kring korsfästelsen? Hans vänner, hans nära vänner, hade lovat: vi går i döden för dig, Jesus. Om alla andra sviker, jag står kvar där, sa Petrus. Och sen när det väl äger rum, så Petrus han förnekar honom och alla andra springer iväg. Vem är kvar vid korset? Vem står där? Maria och Magdalena. För hon hade mött hans kärlek. Att inte ens ett kors men död och lidande Messias kunde hindra henne från att vara i hans närhet. Och kära vänner, det är det mötet och det är den förvandlingen som vi alla är så, har skriande behov av. Att möta honom. Att det inte finns någonting, som Paulus uttrycker i Romarbrevet 8, att det inte finns någonting som kan skilja dig från hans kärlek i Jesus Kristus. Och den kärleken, den kommer bara från att du får möta honom i den helige ande. Att du får bli förvandlad, förnyad, på nytt född, som vi talar om. Att då någon är i Kristus, är han eller hon en ny skapelse. Det gamla, det är förbi. Se, något nytt har kommit. Och det är när vi får möta honom. Det som Paulus säger, då glömmer jag det som ligger bakom och jag sträcker mig framåt. Du menar, när du möter Jesus, du får en framtidstro som alltid är optimistisk. Oavsett om historien har bara varit aktiekurs minus 95%, när du möter honom, ja, du ser potential. Du kan somna med ett leende på läpparna, för du vet att din framtid är i Jesu hand. Du vet att ditt liv är i Jesu händer. Och det är ett resultat av att hans kärlek får bara ingjuta sig i ditt hjärta. Så att hans optimistiska framtidssyn, för han är en sån person, han är optimistisk, den här Gud vi har att göras med. Så det blir din framtidssyn. Du blir optimistisk. Du får den här tron, ja, men det är ett berg förbi, framför mig, jag talar till dig och släng dig i havet. För det är så Gud håller på. Maria var kvar vid korset på grund av att hon hade inte bara blivit befriad. Hon hade blivit förvandlad av den heliga ande, eller av mötet med Gud, och de har ju lite med varandra att göra. Petrus då, han gjorde som många av oss gör. Vi gör stora bekännelser med vår mun. Men vi klarar inte av att leva upp till vår bekännelse. Vi vill så mycket, men det hänger inte riktigt alltid, eller det går inte riktigt hela vägen. Och det här jag tror, att vi är beroende av ett möte av Jesus förvandlande kärlek. Jag gillar en sak med Maria också. Eller hur ängeln säger, en detalj egentligen som man lite ibland, man läser förbi den där texten. Hon säger en sak: hälsa särskilt till Petrus. Här kommer Jesus, eller Guds på sätt, överoptimistiska själavårds sida fram. Vad hade Petrus gjort? Petrus hade dyrt och heligt lovat att han ska stå med ända till döden vid Jesus sida, om även alla andra svikare är kvar. Och sen kommer ju det här, tuppen har full fart där vid gården, samtidigt som Petrus håller på och förnekar Jesus. Och i Lukas 22:61 så finns en väldigt emotionell detalj. Det står när Petrus hade förnekat Jesus för tredje gången. Vad hände? Jesus vänder sig om och ser på Petrus. Tänker in i Petrus situation just då. Här har vi en Petrus som har lovat att han ska göra det ena och det andra. Men tänk dig in i din situation, i ditt liv. Den person som du har sett upp till allra mest. Som du har älskat. Som bara man kan göra om man är riktigt fascinerad av en annan människa. Den personen som du har sett upp till och älskat så mycket, den har gett dig förtroende i den graden att ingenting annat kommer i närheten av det. Och vad händer? Du sviker den här människan fullständigt. Du bara vet på din insida. Jag vet inte om ni har varit i den situationen, men jag har varit där. Där man riktigt gör bort sig. Och i den stunden när man riktigt gör bort sig, det sista man vill se är att människan vänder sig om och tittar in i ens ögon. Och man på något sätt bara vill sjunka ner över jorden. Man vill trycka på reverse på kassettbandet. Det finns inget sånt nu för tiden, men förr fanns det. Och så vill man bara dra tillbaka en dag och få en ny chans att inte göra bort sig. Och jag kan tänka mig Petrus, han ska vara klippan. Jesus skulle bygga församlingen på honom. Och himmel, helvetens portar ska aldrig vara den övermäktig. Och så har han just förnekat sin bästa vän. Sin herre, sin frälsare, Messias själv, Israels räddare. Han svikit. Och i samma stund som han håller på att svika och förbannar och har sig, så får han mötsan av den här blicken av Jesus. Troligen den här sorgsna, smärtfyllda blicken som bara tränger sig in i Petrus blick ner i själen och bara drabbar hela hans hjärta. Och vad händer? Jo, en fullständig förkrosselse. Fullständig konkurs känslomässigt för Petrus. Och det är denna konkursaktiga Petrus som får denna gudomliga hälsningen via Maria, evangelist Maria, som säger: hälsa särskilt till Petrus. Och vad jag tror när jag lite tolkar de här texterna, det är att det här, den här hälsningen av Maria, det blir första steget till upprättelse och försoning för Petrus. Det var första akten, preludiumet till mötet som Petrus sedan har med Jesus när han är ute och fiskar. När han har gett upp kallelsen, drömmen om att vara församlingsapostel, han får istället tillbaka till båten och leta sill. Och så kommer Jesus. Han är på gång där med sillen också och har gjort kålen färdigt och kallat till middag. Men så har vi det fantastiska och fascinerande mötet som vi har läst många av oss många varv. Och han blir upprättad av Jesus själv. Och det huvudpoängen låg i Petrus: älskar du mig? Ingenting. Tänker du leva perfekt? Kommer det alltid gå bra för dig? Kommer du aldrig svika mig? Kommer du aldrig att synda mera? Nej. Poängen låg i: har du mött mig? För ordet kärlek som Jesus använder, det är agape. Och det är kärleken som bara Gud kan ge oss. Så Jesus egentligen säger till Petrus: Petrus, har du mött mig? Har du fått uppleva min kärlek som får dig att hållas kvar här när alla andra springer iväg och sviker mig och gör någonting annat? Har man mött mig och har den här kärleken i sitt hjärta, ja, men man springer aldrig mer. Då är kallelsen fast. Då är klippan stadig där man står på. Men man behöver möta mig, säger Jesus. Lite teologiskt förenklad version. Och det som blir fantastiskt då, det är på pingstdagen senare. Då anden faller över apostlarna. Och Petrus stiger upp av en sån radikal predikan som vi aldrig haft här i församlingen. Det var ni som dödade och korsfäste Jesus, säger han. Men resultatet är att 10 000 cirkus vill omvända sig till honom. Och senare, några kapitel senare, så frågar, blir han tillfångatagen inför stora rådet. Och säger: jag förbjuder dig, säger de till Petrus, att predika mera. Hur svarar denna Petrus? Vi har gått cirkus 50-60 dagar uppskattningsvis från att han har förnekat Jesus. Hur svarar denna samma person med en annan ande nu? Han säger: för vår del kan vi inte vara tysta med det vi har sett och hört, för det är viktigare att lyda Gud än människor. Nu handlar det inte längre om att han måste pressa fram gärningar eller göra det ena eller det andra, för nu hade han mött Gud. Och den kallelsen, det mötet, den kärleken, den förde honom vidare igång cirka 30 år tills han gick martyrdöden och korsfästes upp och ner. Och det är någonting, kära vänner, oerhört fascinerande med att få uppleva denna gudomliga kärlek. Att få ett möte med den helige ande. Jag var själv i sovrummet där hemma i Sundom. Jag var en frustrerad ung man och ville bli andedöpt. Så var han på möten och hände ingenting. Bara jag var på de möten i alla fall. Så jag var hemma och så bad i mitt sovrum som en liten pojkspoling bara kan be: Herre, ge mig den helige ande, sa jag. Jag ska vara din profet, sa jag nu mer frimodigt. Jag vet inte om man kunde be som jag gjorde i alla fall. Och en räkna lite i mitt huvud, en februari kväll minns jag så väl hur den helige ande bara kommer över mig där hemma. Och man uppfylls av den helige ande. Så Gud är inte beroende av en plats, men när vi en gång är på den här platsen kan vi ändå be för varandra, tänker jag. Man kan likväl möta dig och mig var vi än är. För Gud är inte begränsad av en byggnad, även om han naturligtvis kan använda den. Och han tronar ju på vår lovsång. Så de har ju förberett läget för oss, våra kära lovsångare. För i dessa möten med Gud, som allt som vi tidigare identifierat oss med går upp i rök. Och vad som är kvar, så ser vi bara Gud själv. Men jag tänker på Paulus, den här doktorn i teologi. Han räknar upp sin fina CV där i Filipperbrevet. Han säger att allt som jag räknade tidigare till min fördel eller vinning, det räknar jag nu som avskred. Alltså det är en modern gammaldags ord för det du spolar ner i toaletten. Och inte vet jag hur ofta du tänker på saker du har spolat ner. Om det en gång är borta så är det borta i alla fall i min värld. Hoppas Gud välsignar dig att det är så med dig också. Men alltså allt det som vi presterar med gärningar, med mänsklig framgång, försöker pressa från i kontrast med det som Gud är och kan ge dig. Det är likt det som du spolar ner i vesebyttan. Det saknar motstycke. Du har ingenting att komma med. Förutom dig själv. Och att Gud ska få välsigna dig och ge dig av hans kraft och kärlek. För det är dessa möten som en trasig människa som Maria får bli vår tids första evangelist. Det är dessa möten som förvandlar Jesus förnekaren Petrus till att bli en sån frimodig, andefylld apostel. Att hans testamente inte längre handlade om att förneka Jesus utan istället dö för honom som han tidigare hade önskat. Han sa det ju, jag är villig att dö för dig. Men för att det skulle bli möjligt så behövde han få den helige andes kraft. Det är mötet med Gud som är och var avgörande och alltid varit avgörande för alla människor. Det fick möta Gud tack vare hans triumf på korset och vi har samma möjlighet idag. För då vi blir uppfyllda av den helige ande så händer det en del intressanta saker med oss. Och något av det mest centrala kan vi läsa om i Romarbrevet 8, 14-17. Så står det så här. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba. Far. Anden vittnar själv. Ursäkta, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi Guds barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Det finns några intressanta meningar här som jag vill bara snabbt poängtera. För det första så har vi fått ett barnaskapets ande. Det är någonting barnsligt som finns i oss som säger Abba far. För min del handlar det om att Herre Jesus hjälp mig med precis allting hela tiden. För utan dig Gud förmår jag ingenting. Men med dig förmår jag i alla fall lite mer. Men nu kommer det absolut viktigaste som jag säger idag. Varför du behöver den helige ande i funktion för dig är följande. För att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså, anden påminner oss om att vi tillhör honom. Så när du kämpar på och funderar om du är frälst eller för syndig och vad du nu har för tankar ibland. Ja, du kan ju bara koppla upp dig med den helige ande. Tala i nya tungor och låt anden påminna dig om, ja men du tillhör Jesus. Varför vi ibland behöver göra goda gärningar? Det är för att när du gör någonting för Gud och låter Guds ande verka genom dig, så gensvarar ditt inre liv på en sak. Den pekar alltid på korset och korsets rum för det. Det är lite så här små avancerad teologi. Men vad jag är ute efter är att, om vi förenklar det lite, så säger de i uppenbarelseboken att vi ska komma ihåg den första, vi ska inte glömma bort den första kärleken. Och för min del är den första kärleken den stunden, den gången då jag gav mitt liv till Jesus och fick uppleva frälsningen, räddningen, på nytt födelsen. Så vad anden gör med mig när jag gör goda gärningar för Gud, det är inte så att jag blir större, utan jag påminns om att han har frälst mig. För anden inom mig gensvarar till Guds ande, och Guds ande pekar alltid på korset. Så varför vi ibland behöver göra goda gärningar, det är för att du ska påminna dig om att Gud har frälst dig. Om du har lite svår teologi kan vi ta en kaffe här någon kväll. Men jag tror att det här kan vara en viktig sak för dig att komma ihåg. Att anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara oroliga för att vi tillhör Kristus. Vi är inte bara tillhör honom, utan vi är till och med Guds arvingar. Du vet hur många arv du väntar på. Men oavsett vad du har på ditt lager så tycker jag att Guds arv, det måste vara det bästa. Att ha tillgång till Kristi arv. Vi är medarvingar med Kristus, alltså lite så stolt måste vi vara av tanken. Medarvingar med Kristus själv. Så varför vi tror att den helige ande är vital för oss och viktig för oss troende, det är två saker, jag vill bara landa i det snart. För det första, den påminner dig om att du är Guds barn, som jag redan var inne på. Och för det andra, den ger dig Guds gärningar som i sin tur påminner dig om korset. För anden vill alltid förhärliga Kristus och Kristus förhärliga fadern, så har de någon fin treenighet-grej på gång där. Men det landar i att Kristi kors blir mer levande för dig när du utför Guds gärningar genom den heliga ande. Sen sprids ju Guds rike och det är bonus och bra. Att Guds rike får komma här på jorden, som vi längtar och drömmer om också här i Vasa. Att den heliga ande ska bli synlig och synliggöras mitt ibland oss. Till sist så vill jag landa i en text som talar till mig de här dagarna ganska mycket. Lite kontextualiserad blir den, men jag tänker på texten i Hesekiel 37. En av de mer, alltså Hesekiel är fylld med symboler och bilder och full fart på gång där i Hesekiel med jul och grejer som snurrar på. Men den här stunden så säger Gud till Hesekiel, dra iväg. Och Hesekiel säger, men han var alltid på gång han, så han får iväg. Och så förde anden honom till en dal fylld med ben. Jaha, funderar Hesekiel, då är vi här då. Lord of the bones. Och funderar på alla med benhögarna. Och säger han, vad säger Gud? Profetera över dessa ben. Eller han ställer en fråga först. Kan dessa döda ben få liv? Och Hesekiel svarar som alltid hör, du vet det Herre. Eller bra på något sätt svar man alltid kan ha när Gud ställer kryptiska frågor till en. Du vet det Herre. Och så profeterar han. Och vad som händer är att plötsligt kommer det senor och kött och fullgång där bland dessa ben. Det är en syn som man borde filma in. Kanske inte fanns något annat än Nokia 1611 på den tiden. Men det ska vara någonting att ta del av i alla fall. Men det står det om dessa människor. Att det ännu var utan liv. Så vad som händer då att Gud befaller igen Hesekiel. Tala och profetera. Så att anden får komma in i dessa varelser. Och Hesekiel, okej, vi kör. Och så kommer anden. Och dessa saker som tidigare hade varit döda ben, så stigs upp till livsdugliga människor, fyllda med kraft. Och han summerade lite, det är ju en profetia till Israels folk, men jag tycker den passar in idag hos oss också. Gud säger, jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och känner du någonstans inom dig någon gång att du skulle behöva lite mera liv, så lösningen är att Herrens ande behöver komma in i dig. På samma sätt som Maria fick erfara det, Petrus fick erfara det och så många andra. Frida i den här församlingen fick erfara det. Vi mötte Gud, de mötte Gud. Och det möte med Gud gjorde att de följde Jesus resten av sitt liv. Gav hjärnet, levde med honom och så vidare. Vi kommer om en stund fira nattvard här tillsammans med ledning av Lilian, vår pastor Lilian. Men ska idag när det är pingst, ska jag bara vilja uppmuntra dig till att behöver du och vill du bara möta Gud på något sätt, lämna kvar på förbönen, så ska vi lägga våra händer på dig och låta den helige ande uppfylla dig. För Herren hade så fint bibelställe, jag glömde bort det någonstans. Kanske jag glömde skriva ner det och var så inspirerad. Men jag tror det är Johannes 3:34. Så säger Jesus att han ger obegränsat av sin ande. Det är inte så att nagguden fyllt 9 personer med en helig ande, ni får vänta 2 veckor. Nej, då är det picknick, men nu kan man möta Gud där också. Men alltså, obegränsad tillgång av den heliga ande finns för alla som törstar, längtar efter mer av honom. Min erfarenhet när jag mötte Gud nu för över 20 år sedan, det är att när vi möter honom så är det någonting som gör att vi hela tiden vi är fastklistrade vid hans kors. Vi har utmaningar, vi har dalar, vi har och saker och demoner som slåss med oss ibland, men vi är fastklistrade vid hans kors. Och det gör att vi går alltid segrande förbi. För det finns ingenting som kan skilja dig och mig från Kristi kärlek. När Jesus har triumferat och du har fått smaka på honom och erfara hur god, fullständigt fantastisk han är för dig. Låt oss be innan vi går och firar Herrens måltid tillsammans.